Välkommen till en ny säsong av Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podcasten är som tidigare Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog, vilket också innebär att jag har en ganska bred bas av religionsvetenskap i grunden. Och jag har sedan vidareutbildat mig inom existentiell hälsa och vägledning. Jag har alltid, så länge jag vetat om i alla fall, varit nördigt intresserad av religion och religiösa rörelser och beteenden. Och i grunden tror jag att det är för att det rör den existentiella dimensionen av livet. Och den har alltid varit viktig för mig. Det har också varit min livlina. Jag har varit verksam som pastor inom Evangeliska Frikyrkan, Alliansmissionen och Ekumeniakyrkan på ett hörn. Och jag växte upp inom pingströrelsen. Så som du hör så har jag varit runt en del i det som vi idag brukar kalla för frikyrkan i Sverige. Jag lämnade pastorsyrket för 3 år sedan, dels för att det var andra pastortjänsten i rad som höll på att bränna ut mig. Och där jag inte upplevde att det fanns tillräckligt med insikt eller uppbackning ifrån samfunden för att stötta en pastor som mig. Och dels för att den etiska stressen blivit för tung att bära. För en del är jag avfällig och själv känner jag mig fri att få vara mig själv och stå upp för de värderingar som är viktiga utan att behöva kompromissa med något religiöst eller politiskt system. Och idag arbetar jag som kontemplativ coach, vilket innebär att jag arbetar med att hjälpa personer att stärka sin existentiella hälsa. Det innebär både att hitta sådant som fungerar och som stärker dig som person i den värld och den tillvaro som du lever i, och att bearbeta och läka från sådant som varit skadligt i relation till de existentiella frågorna och det som man kan kalla för andlighet. I mitt arbete så möter jag många som växt upp i eller befunnit sig i en högkontrollerande religion. Och med det så menar jag ett religiöst sammanhang som har haft höga krav på dina beteenden, tankar och känslor. Att förstå ens existentiella behov är särskilt svårt när livets stora frågor har blivit så präglade eller kidnappade av andras dogmer eller tankesystem. Och man kan säga att det jag erbjuder är en form av andlig rehabilitering där du får upptäcka andra aspekter och utforska livet på dina villkor. Existentiell hälsa innebär att du har en egen relation till frågor som rör livet, dess mening och innehåll. Vem du är och vem du vill vara och vad som motiverar dig till att vara just den personen och att fortsätta framåt. Och i somras fick jag en fråga om vad mitt syfte med den här podcasten var och att jag borde bli tydligare med mitt ärende. Så jag tänkte att jag skulle inleda med att förtydliga det. Att mitt ärende är existentiell hälsa. Att du ska få redskap, att stanna upp och lyssna inåt. Att du ska få tillgång till samtal som hjälper dig att lyssna till frågor och hitta svaren som kan bära dig. Stärka din urskiljningsförmåga till vad som ger dig näring att fortsätta vara en ärlig och autentisk individ i den här världen. Mitt syfte är kort och gott att jag vill att du ska tänka själv. Och så känns det viktigt att erbjuda samtal som sällan har fått utrymme i de religiösa sammanhang som jag och många andra har rört sig inom. Du får ha en tro. Eller inte. Du får vara bränd på religion eller inte. Du får vara välutbildad eller sakna utbildning. Den existentiella dimensionen gäller oss alla. Och när vi inte kommer åt den eller flyr ifrån den, då skapas ohälsa. Och den ohälsan, den påverkar inte bara våra egna liv, utan den kommer också att påverka människor runt omkring oss. Och i slutändan tänker jag nämligen så att den här världen skulle vara en bättre plats om människan hade en bättre relation till den existentiella dimensionen av livet. Och om vi kunde mötas i nyfikna samtal med de som tänker eller tror annorlunda. För det finns alltid mycket att lära i sådana möten. Och eftersom att en röst, eller en version i alla fall, har varit dominerande i mitt liv, så har jag valt att ge utrymme för andra röster i den här podcasten. Röster som ställer frågor och som kan vara kritiska och som också kan bära på mycket smärta i relation till sin tro och andlighet. Så det är mitt syfte med den här podcasten. Det tog lite längre tid än jag hade tänkt att bli klar med den här säsongen. Och det finns två anledningar till det. Dels en rent personlig, där hösten började med en traumatisk vecka för mig och min man. Ett seglaräventyr som gick överstyr, kan man säga. Och som gjorde att jag behövt fokusera på återhämtning och vila efter det. Och så hände en grej under ungefär samtidigt som det här andra som också tagit mycket av min tid. Det är nämligen så att inom pingströrelsen, den rörelse som jag växte upp i, där fick man en så kallad ledarkris där samfundsledaren avgick med kort varsel på grund av att han blev anklagad för det som pingststyrelse har beskrivit som maktmissbruk med sexuell karaktär. Samfundsledaren själv i sitt meddelande vid hans avgång beskrev det som en relation som gått för långt. Så jag har också lagt en hel del tid till att utbilda i frågor rörande kyrkan och MeToo den här hösten. Och jag har varit inne på det i tidigare säsonger och jag kommer säkerligen få anledning att återkomma till det. Det är lite av ett ämne som jag brinner för att få bilda i. Och just nu håller jag dessutom i samtalscirkel på ämnet i samarbete med studieförbundet Bilda. Och just det här med att hålla i samtalscirklar är någonting som jag älskar och som jag vill göra mer av. Därför så vill jag redan nu passa på att bjuda in dig som skulle vilja samtala och kanske dekonstruera påskens innehåll och budskap. Det blir en digital samtalskväll den 24 mars. Och det är ett begränsat antal platser för att jag värnar om det goda samtalet. Så du får skynda dig att anmäla dig om du vill vara en del av det. Och det här är ju någonting som jag gör inom min verksamhet i kontemplativ praktik. Så det kommer också att kosta en liten avgift. Men jag försöker att hålla mig så billigt som det går för att alla ska ha tillgång till det. Ja, det här blev en liten längre inledning. Och nu är det äntligen dags för mig att öppna portarna för en tredje säsong av Hela mig, en existentiell podcast. Du är livrädd för svaren, så du undviker frågorna med allt du har. Så pass att du undviker sammanhang och människor som kan riskera att lyfta på locket. Riskera att ta fram någon av de där frågorna. Du lägger känslorna på hyllan. Alla frågor som känns obehagliga hamnar därmed. Allt som kan ifrågasätta den verklighetsuppfattning som du har. Allt som skapar tvivel på det som du idag tror är sant. Du tänker inte låta dig frestas. Du ska hålla ut. Stå fast. Springa hela loppet. Så du springer allt fortare. Och hyllan, den blir tyngre och tyngre. Och du räddar dig själv med att tänka att det är stor skillnad på dig och de som ställt frågor och förändrats. På de som till slut kanske också lämnade. De var inte lika troende. Hade inte samma erfarenheter och upplevelser som du. De hade inte investerat lika mycket som du. De hade inte samma kunskap. De var helt enkelt inte lika genomtänkta, starka, stabila som du är. Så du fortsätter att skydda ditt korthus med allt som du har och ser alla som låtit sitt korthus rasa som fiender. Det är de som är själva hotet. De vill förstöra också för dig. Det är de som är kärlekslösa och aggressiva, psykiskt instabila. Det är något fel på dem. Bittra människor som inte kan släppa någon liten grej de varit med om. När de lämnat din värld finns de inte mer. De är absolut inte som du. Inte alls lika överlåtna som du. Du skulle aldrig komma på tanken att göra som de gjort. Du kan inte se någon likhet med dem alls. Inte förstå dem. Kanske ibland sörja att de var så svaga i tron. Att de lät sig frestas och lyssna på tvivlet. Tills du en dag vaknar till upptäckten att vi är nog inte så olika som jag en gång trott. Välkommen till dekonstruktionen. Men det är väl bara en trend. Det är väl en frestelse som det gäller att stå emot. Dekonstruktionen bara för dem med svag tro. De kunde helt enkelt inte hålla fast vid sin tro. De var inte riktigt troende till att börja med. De har missförstått allt. Många som har börjat dekonstruera har en eller flera gånger mött just den här sortens frågor och attityder. Att det var dig det var fel på. Du trodde för lite, du hade missförstått vad tron handlade om. Du var egoistisk eller individualistisk och drevs av osunda begär. Jag har ägnat mer än 20 år åt det här ämnet. Jag har fördjupat mina kunskaper med vetenskapliga metoder under studietiden. Och jag har själv också brottats med frågan. Jag har följt alla instruktioner och ändå hamnade jag där till slut, jag med. Jag har stått på båda sidorna av argumenten. Jag har turats om att tänka att om de bara förstod det här eller det här. Om de bara fick uppleva Gud på det här sätt som jag har gjort då. Och så har jag stått där på andra sidan tröskeln och önskat att min smärta skulle bli sedd. Att de år av att skyffla undan mina känslor och behov för att passa in till slut blev så destruktiv att det var en fråga om min överlevnad. I det här avsnittet ska jag försöka besvara tre av de vanligaste argumenten som den som dekonstruerar får höra. Och ge lite perspektiv på dem, helt enkelt. Så är det här inte bara en trend då? Trend talar om någonting som kommer och sen försvinner. Lite som utsvängda jeans kan man säga, som var på modet ett årtionde och som sen försvann. Eller? Att tala om trender först och främst tänker jag är ett förminskande av naturlig utveckling. De där utsvängda jeansen, de blev ju absolut en symbol för 70-talet, men sen har de faktiskt återkommit i modet under 90-talet och även 20-talet. De kommer i lite nya skepnader och samtidigt så är grunden densamma. En trend kan vara ett beteende, någonting som blir hypat och som sedan försvinner. Men det mesta är i relation till någonting annat. Och vad det är som gör att en viss livsstil trendar, det kan man titta på ur ett historiskt, ett sociologiskt, politiskt och även ett existentiellt perspektiv. Och du kommer också få olika svar och förklaringar beroende på vilket perspektiv du väljer att titta på. Men allting hänger ihop. Så varför trendar det just nu då? Om du fortsätter att lyssna på den här säsongen så kommer du lära dig mer om vad dekonstruktion är och dess bakgrund och syfte, om man nu ska kunna säga det. Och idag så vill jag lägga fokus på att mer visa på hur det kommer sig att vi idag får ta del av så många berättelser om människor som lämnar sin tro och det religiösa livet. För just begreppet dekonstruktion kan jag ändå säga att den används ju idag framförallt inom religiösa rörelser och har blivit väldigt framträdande i en västerländsk kristen värld framförallt. Men det är ett vidare begrepp och det börjar hitta vägar ut även på andra ställen. Men svaret skulle jag säga på varför det är så att säga trendar just nu kan man bland annat att vi just nu kan nätverka och mötas på ett helt annat sätt än tidigare i historien. Internet har skapat plattformar och forum där människor kan mötas över nationsgränser och kunskapsbarriärer. Sociala medier har gjort det möjligt för vem som helst att förmedla information och dela med sig av sitt perspektiv. Det skapar å ena sidan polarisering och där vi ser att allt större avstånd mellan olika grupperingar. Och det kan också skapa nya konstellationer och rörelser som föds i mötet med andra likasinnade. Exempel på det är arabiska våren eller MeToo och även den så kallade dekonstruktionsrörelsen. De är alla konsekvenser av den här tekniska utvecklingen. Det är helt enkelt enklare idag att få tillgång till nätverk och information som är utanför normen. Vem som helst kan skapa en podcast eller ett Instagramkonto och i och med det så kan också rörelser nå ut bredare. Du är inte längre beroende av media eller traditionella plattformar som du har varit tidigare. Och vi kan skapa egna plattformar där röster som sällan får utrymme kan höras. Exempel på sådana konton som skapats i Sverige bara senaste året är Religionstrauma, Skam, Den som ger sig och Stockholm Karisma Center, som alla lyfter upp olika aspekter av att vistas i en religiös kontext och där några specifikt riktar in sig på en kristen kontext. Det är inte sociala medier som är orsaken till att de här rörelserna finns. Människor med de här berättelserna och detta engagemang har alltid funnits. Men det sociala medier gör är att ge en plattform till och skapa nya möjligheter att nå ut och formera sig. Men dekonstruktion är faktiskt inte en trend. Människor har i alla tider dekonstruerat sin tro. Men det har inte alltid nått ut så brett som nu kanske. Eller framförallt så har det gått under andra namn och förklaringar. Vissa dekonstruktionsrörelser har skapat stor påverkan i världshistorien. Som till exempel när Martin Luther dekonstruerade kyrkans roll i samhället under 1500-talet. Han var en stark röst för en demokratisering av religionen. Han formades också i en tid då tryckarkonsten uppfanns och med den fördelades makten ute hos folket på ett helt annat sätt än tidigare. Helt plötsligt kunde vanliga människor få tillgång till skrivna texter. Nu var det möjligt att nå ut och kommunicera på ett helt annat sätt och kunskap var inte längre någonting bara för maktens elit. Utan vanliga människor kunde få tillgång till kunskap om livet, om Gud, om samhället och världen och hur allting hänger ihop. Och det har skapat enorma ringar på vattnet som vi fortfarande ser. Och det splittrade kyrkan i Europa och då föddes protestantismen. Och inte kort därefter så följde nya inomkyrkliga revolutioner. Vi brukar kalla dem för reformationer. Där kyrkans tro och tradition formas om för att bättre möta behov, kunskap eller en särskild inriktning. Och på så sätt så har anabaptisterna, amish, kalvinister, pietister, baptister, mormoner, Jehovas vittnen, missionare, ateister, EFS-are och pingstvänner och även livets ordare för att nämna några, blivit ett resultat av en dekonstruktionsrörelse. Och det är bara exempel på sådana som vi redan känner till i den så kallat kristna världen eller som kommer ur den kristna världsbilden på ett eller annat sätt. Att människor ställer frågor till den tro och den sanning som man växt upp inom är en naturlig del i utvecklingen och den är ofrånkomlig. Så att dekonstruera, att det bara skulle vara en trend som kommer att försvinna, nej. Den har funnits i alla tider och det kommer alltid finnas behov av dekonstruktion. Och när det inte sker naturligt så kommer behovet att bunkras upp tills det når bristningsgränsen. Och då kommer det sprängas fram nya rörelser. Det är så revolutioner föds. Det finns en lågmäld dekonstruktion som sker regelbundet inom religiösa rörelser. Där nya tolkningstraditioner föds och nya praktiker läggs till i traditionen. Och där man omformulerar sådant som blivit förlegat eller inte längre fungerar. Det är en naturlig del av det kristna och kyrkans liv. Dekonstruktion är en följd av en utveckling som sker både inombords och av impulser utifrån. Och det är när två världar skaver mot varandra tillräckligt länge som man till slut inte kan ignorera det längre och som då skapar tillfällen där liksom det behöver födas någonting nytt. Någonting nytt skapas. Inom psykologin kan man kalla det här för kognitiv dissonans. Och det är en naturlig effekt av utveckling. Olika generationer som krockar, världsbilder som förändras eller moraliska dilemman som ställs emot tidigare uppfattningar eller hur man lever sitt liv. Och du kan försöka att fly från det här skavet. Du kan lägga det på hyllan som tydligen är ett vanligt uttryck inom mormonkyrkan. Du lägger dina känslor, dina frågor och dina tvivel på hyllan. Men det kommer en dag då det du stoppat undan i garderoben till slut får allt att rasa. Då det inte längre är möjligt att ignorera. Det kan vara att du tar del av ytterligare en berättelse. Att du får ny kunskap. Att du blir sjuk och hamnar i en existentiell kris av den anledningen. Eller att du gör en smärtsam erfarenhet. Eller att längtan efter frihet inom dig blir så stark att du inte längre kan hålla emot. Men dekonstruktion är väl bara en frestelse som man ska stå emot. Har du försökt hålla kvar ett lock på en kastrull som kokar över någon gång? Du behöver antingen sänka temperaturen på plattan som kastrullen står på, ta bort kastrullen ifrån plattan helt och hållet eller minska på innehållet i kastrullen för att det inte ska koka över och bli en katastrof i köket. Om det ständigt kokar över behöver du lära dig en bättre teknik. Bättre teknik kräver ny kunskap. Ny kunskap gör att du börjar agera på ett annat sätt. Hänger du med i den liknelsen? Det är också grunden för vad utveckling handlar om. Ett liv som troende pågår inte i ett vakuum. Det är inte heller särskilt ovanligt att tala om att tron behöver bli begriplig i den kultur som man finns i. Den ska bli personlig, ens egen. Begripligheten är inte sällan ett viktigt argument inom mission och evangelisation. Frågor som kulturförståelse, språkförståelse är otroligt viktiga ingredienser för att kunna förklara trons innehåll för nya människor. Och detsamma gäller ju för den som växer upp inom en särskild tro eller religion. När du växer upp i en religiös omgivning behöver religionens innehåll bli begripligt för dig. För en del blir det bara en social grej, en kultur som man deltar i med varierande engagemang. För någon blir det en brottning att förstå och bli förstådd med de frågor och förutsättningar som du fått i livet. Det kan handla om en funktionsvariation, att du har en avvikande livserfarenhet än andra, andra intressen eller färdigheter, eller en annan sexuell läggning än vad som är normen. Det är de där inre ingredienserna som du har att förhålla dig till. Och ju fler ingredienser du har i kastrullen, desto mer risk finns det att det kokar över. Men du behöver ju inte koka över av det där. Det finns ju exempel på gemenskaper som lyckas omfamna olika, som tillåter mångfald och ger rum för frågor. Och där kan kastrullen vara i princip full, men aldrig koka över, eftersom att omgivningen är så tillåtande. Men så har vi då de här kastrullerna som ska hålla på och koka över hela tiden. De som har en full kastrull och dessutom befinner sig i en miljö som hela tiden kör för hög värme på. Det kan vara en dysfunktionell familj. Det kan vara en församling som har en destruktiv teologi och kultur. Det kan vara att man är ensam troende i sin klass och möter andra världsbilder och sätt att se på livet. Olika faktorer som kommer utifrån och som påverkar temperaturen på kokplattan helt enkelt. Om en person inte ska behöva förhålla sig till omgivande samhälle och de frågor som kan komma upp i skola, vänskapsrelationer och så vidare, då behöver ju personen isoleras. Det ses sällan som någonting positivt när barn eller familjer lever isolerade från övriga samhället. I Sverige så finns det ju exempel på sådana gemenskaper, men här är det vanligare med så kallade parallella samhällen. Olika grupper som i sig själva skapar allt som behövs för ett helt liv. Barnomsorg, skola, kyrka, ibland även vård och äldreomsorg och den typen av saker. Du kan till och med hitta träningslokaler inom dem nu för tiden. Och även om du inte blir lika isolerad som i en sekt eller i ett separat samhälle, helt isolerat från omvärlden, så kan det bli en skyddad värld som skapar ett utanförskap och därmed också en utsatthet. Men även slutna gemenskaper och parallellsamhällen kan skapa sunda pysventiler för att ge rum för individens frihet och egna val. Vi ser den typen av lösning hos bland annat Amish-folket som valt att helt och hållet skapa sig en tillvaro på sidan om övriga samhället. Man är så övertygad om sitt sätt att leva att man tillåter ungdomar att lämna sammanhanget i tonåren för att springa av sig alla frågor och begär som trots allt kan ha skapats inne i den där miljön. De släpps fria att utforska vad livet kan gå ut på. Alla tonåringar väljer inte att utforska den så kallade roomspringa. Men många gör det, och av dem verkar det också vara många som återvänder till Amish livsstil, om jag har förstått statistiken rätt. Det finns många aspekter av det här att ta in. Dels den mest uppenbara, att det är där familj och tillhörighet finns. Och du kan också förstå det utifrån ett psykologiskt perspektiv där du blivit präglad av ett visst sätt att leva och tro på. Det är inte helt enkelt att släppa taget om det. Och du gör det sällan om du inte måste. Men så finns det de där exemplen på människor som lämnar helt. Som är beredda att kapa banden med sin familj och uppväxtmiljö för att skapa en annan tillvaro. Och som möter behov som de inte har fått tillgodosedda innan. Vi tilldelas olika lotter i livet och med det också olika förutsättningar som vi behöver ta hänsyn till. Du kan inte applicera samma regel och sanning på alla människor, för våra omständigheter skiljer sig helt enkelt för mycket från varandra. Att krampaktigt hålla fast vid en tro eller uppfattning är tröttsamt och inte långsiktigt hållbart. Att inte tillåta frågor, ifrågasättande och att man prövar olika sätt att se på livet, det är osunt. Det formar en tro som kräver kontroll. Och vad det gör där är rädsla, eller ångest som jag skulle kalla det idag. Religiös ångest, för att vara mer specifik. Om du måste kämpa hårt för att hålla korthuset på plats, är det klart att det som tillåter lite vind i håret blir till ett hot. Hur kan de ha en sån frihet? Det måste vara farligt. För om du skulle göra samma sak kommer ju allt att rasa. Det är just rädslan för att allt ska rasa som är den mest allvarliga, skulle jag säga. Det är det som skapar de livshämmande dogmerna i religionen. Det är det som formar en rädslans kultur där det blir viktigt att markera vem som är rätt och vem som är fel. Vem som är innanför och vem som är utanför. Här göds skammen och den destruktiva självbilden och en massiv tystnadskultur. Det vi inte pratar om finns inte. Vad är det då som så att säga frestar? Är det måhända friheten? Att inte behöva kämpa så hårt för att hålla allt flytande? Är det att de här personerna få sina behov tillgodosedda? Att de sätter gränser som verkar vara ganska bra för dem? Är det kanske en missundsamhet mot dem som till slut låtit allt falla och som upptäcker att livet är rätt skönt när man slipper bära på så många tunga tegelstenar själv? Det är inte tänkt att vi ska bära på en tro, ett hopp eller ens en kärlek. Det är inte tänkt att vi ska kämpa så hårt för att bli sedda, accepterade eller omfamnade. Tron, hoppet och kärleken, så som jag ser det, finns där pågående hela tiden och du kan välja att bli en del av det. Hoppa ner i ån och följa de där strömmarna mot nya lekplatser i livet. Släppa taget och våga lita på att livet kan bära dig. Du väljer inte att dekonstruera. Det är en kombination av yttre och inre ingredienser som slutligen tvingar fram det. Det är dagen då du inte kan ljuga för dig själv längre. När du till slut kanske inser att om det finns en kärleksfull Gud så kan hen inte vara ute efter att du ska hata dig själv så mycket att du inte vill leva längre. Det är ett resultat av en kognitiv dissonans. Att inte leva som du lär, som till slut gör att kastrullen kokar över. Fast dekonstruktion måste ju ändå vara för den med svag tro, som inte kunde stå emot det där trycket. Det var väl helt enkelt inte riktigt troende, inte lika överlåtna. De tog inte tron på tillräckligt stort allvar. Visst, om man ser till det som jag precis har beskrivit här om den här kastrullen som kokar över, så kan man ju absolut se det på det sättet. Att du kunde inte längre stå emot. Men jag skulle säga att de allra flesta som når dekonstruktionen har hållit ut länge. Längre än vad många andra tvingas under en hel livstid. De har försökt allt. De har kämpat hårt. Och den dagen de vaknar upp till dekonstruktionen är det modet inom dem som tillåter dem att till slut släppa taget. Det är ingen svaghet. Att lyssna till skavet, till den kognitiva dissonansen och de frågor och tvivel som finns, är modigt, livsbejakande och jag skulle också säga att det är ett steg i tro. Att släppa taget handlar på många sätt om att släppa kontrollen, om att tillåta ovissheten att bli en skarp ingrediens i livet. Att släppa kontrollen är också att leva i acceptans för livet så som det ser ut och blev. Vi kan inte styra över alla omständigheter, men vi kan vara med och styra över hur vi ska tackla de omständigheter som vi har fått att hantera. Vi kan välja vad vi vill ge tid till och hur vi vill agera. Vi kan välja om vi vill låta ångest eller längtan styra oss. Och vi kan sätta nya gränser. Gränser som upprätthåller det som ger hälsa och styrka till oss. Och som håller borta det som bryter ner och som är destruktivt. Att släppa taget är bland det modigaste en människa kan göra, oavsett vilket område det gäller. Det krävs oerhört mycket mod för det. Och mod är styrka. Det är att välja livet. Men det är också otroligt kostsamt. Det är inget som man nödvändigtvis väljer, utan någonting som till slut är ofrånkomligt. Det kan vara så kostsamt att en del väljer att stänga av sina känslor och ignorera de egna behoven. Och om du gör det, vilket jag har full förståelse för, så kommer du också att stänga av livet inom dig. Du kan bli en levande död, som en zombie som fyller dina dagar med allt det som får tiden att gå. Men njuter du? Lever du? Skapar du någonting meningsfullt av den tid som du fick på jorden? Det kan också innebära att du lever ditt liv i flykt. Att du tar din tillflykt till droger, till ännu mycket mer andlighet och verklighetsfrånvändhet. Det kan handla om att du ännu mycket mer sluter dig och dina tankar så att du därmed också avskärmar dig från andra människor. Inte sällan dekonstruerar man i portioner. Man tar en fråga åt gången och känner sig kanske nöjd och tänker, ja, skönt, nu klarar det mig, nu är jag klar. Tills det en dag på nytt kokar över och du tvingas ut på det öppna havet på nytt. Du kanske bara tittade på de inre ingredienserna första varvet eller enstaka ingredienser i kastrullen. Dekonstruktion handlar i grund och botten om att växa upp, att vakna till det ansvar som du har som människa, att bli en individ, att bli den som du är tänkt att vara eller som du har förmåga, kapacitet att vara. Jag reformerade min tro under många, många år. Jag lät ny kunskap omvandlas till nya sätt att leva och förhålla mig till den värld och verklighetsuppfattning som jag uppfostrats inom. Jag vet inte hur många gudsbilder som jag har bearbetat och släppt taget om och hittat nya. Den där bilden av Gud har sett ut på många olika sätt. Men den dagen den kristna världsbilden på allvar började krackelera för mig blev krisen avgrundsdjup. Och nu var det ju inte längre bara trons innehåll som omformulerades. Det var min identitet, mening med livet och allt det som tidigare inspirerat och motiverat mig som rasade samman och behövde omformas. Jag har gått igenom en hel del kriser i mitt liv redan och jag har fått återuppfinna livet igen. Jag vet en del av vad det innebär att brottas med livet. Det var inget i jämförelse med den kris som väntade när hela min värld rasade samman så som den gjorde för 3 år sedan. Ofta har den som dekonstruerar redan testat allt. Inte sällan är det personer som läst teologi som i sin process också läst på och försökt förstå och få ihop alla delar ännu mycket mer. Försökt korrigera den kognitiva dissonans så att det går att fortsätta leva som vanligt. För de allra flesta människorna vill faktiskt fortsätta leva som vanligt. Vill vara kvar i det som man har. Inte sällan är det personer som tagit sin tro på stort allvar som också till slut dekonstruerar den. Och det är för att det till slut inte blir hållbart längre. Argumenten håller inte. Du får inte ihop svaren med verkligheten. Eller verklighetsuppfattningen som du har går inte ihop med den kunskap som du har fått ta del av. Jag förstår att vissa religiösa rörelser utvecklar en fientlig inställning till kunskap och ifrågasättande. Om din tro inte håller för att ifrågasättas så måste du ju antingen omvärdera din tro eller förminska frågorna. Personer som inte trott så mycket, som ryckt på axlarna, kan ofta lämna hyfsat smärtfritt. Eller så finns det kvar i församlingen eftersom att det finns andra värden som är viktiga. Som den sociala gemenskapen till exempel, som är ett ganska vanligt argument till varför man går till kyrkan. Den som tagit sin tro på allvar och som börjar dekonstruera har ofta väldigt goda skäl till det. Inte sällan har väldigt mycket tid och energi lagts på att försöka göra något hållbart. Men av någon anledning, antingen yttre eller inre eller båda tillsammans, så går det inte längre ihop. Den som dekonstruerat har ofta ett helt bibliotek av anledningar till varför det inte gick att stå kvar med samma tro längre. Varför verklighetsuppfattning eller världsbild rasade. De har ofta väl grundade argument. Och när det gått så långt hamnar den som dekonstruerar i en sorgeprocess. Det är en enorm smärta att hantera Och eftersom att den också rör ett socialt sammanhang finns ytterligare en sorg. Den att inte bli hörd eller förstådd. Att inte bli lyssnad på eller avfärdad. Jag kommer till insikten att det är helt okej att få vara bitter en stund över allt som du har trott på och som visat sig vara tomluft. Det är okej och till och med sunt att vara arg och bitter på sammanhang som predikat ångest och manipulerat dig till att inte våga känna efter, lyssna till ditt eget samvete eller stå upp för det som är rätt. Det är rimligt att vara arg på föräldrar, syskon eller nära vänner som slutar prata med dig, som tystnar och inte längre verkar bry sig om dig. Samtidigt som det i grunden ju handlar om smärta, det gör ont, fruktansvärt ont. Och att inte kunna prata om det, ens med den som man trodde var närmast, det är fruktansvärt. Och det får kännas så. Det hör till, men det kommer inte alltid att vara så. Att dekonstruera, det är som att lämna något gammalt bakom dig. Det är som att en version av dig dör och du tvingas utforska livet på nytt. Det är ett uppbrott som är 7 resor värre än att flytta från en ort till en annan. Kanske mer går att likna med att fly för livet i ett krig och hamna i en helt annan värld med en helt annan världsuppfattning, ett helt annat språk och ett helt annat sätt att föra sig. Du ska inte bara sortera alla dina pinaler och bestämma vad som ska med till det nya hemmet. Du ska sedan bygga upp ett nytt hem som känns som hemma, hitta nya rutiner och sammanhang som kan fylla livet med mening. Du kanske också ska lära dig ett nytt språk och förstå hur allting hänger ihop i den här nya världen. Det görs inte på en dag. För den som brysts kastats ut i en dekonstruktion i livet kan den här processen vara så tung och mörk att det känns lättare att avsluta livet. Jag har själv varit där och vet hur det känns. När allt det som tidigare fungerat och gett mening, inspirationer eller energi i livet inte längre fungerar. När energin saknas, när vänner försvunnit, relationer gått sönder och du inte längre vet vem du är. Att börja om från början med livet när du är 20, 35, 40 eller ännu äldre är kostsamt. Om du dessutom behöver bearbeta och förhålla dig till hur du har sett på livet och hur du också inser hur du själv har varit insnärjd och skapat en verklighetsfrånvänd tillvaro där du har trott på saker som du idag anser som en lögn. Den här krisen tror jag på många sätt är ofrånkomlig. Det är en del av att vara människa. Men jag tror att det går att påverka krisens omfattning och innehåll. Och det hänger på de uppväxtmiljöer som finns. Det hänger på de institutioner som bär upp tro och religiösa uppfattningar om livet och om döden. Alla som krisar behöver inte hantera den ångest för helvetet som många från en religiös kontext gör, till exempel. Alla som krisar har inte en renhetskultur att förhålla sig till också. Alla som krisar behöver inte bli helt utelämnade eller utfrysta från tidigare gemenskaper och sammanhang. Religionen skulle kunna vara det rum där den existentiella krisen ryms. Där du får verktyg för att hantera de olika stadier du går igenom. Som ger rum för samtalen och nya gemenskaper att formas utifrån den du håller på att bli. Jag vill tro att det var så religionen skapades en gång i tiden. Det är i alla fall det som har hållit mig kvar i den så länge. Det är de värden som jag har sett i den. Som gjorde att jag tog steget för att bli pastor. För jag tänker att det borde kunna gå att skapa sådana gemenskaper också i religionens namn. Men det finns lite för många hinder idag för att det ska ske. Och jag kommer fortsätta belysa dem genom den här säsongen och genom annat arbete som jag gör. Slutligen vill jag säga att jag också ser att det här är en sorgeprocess för de som står kvar. Som inte förstår vad du går igenom. Som står där på insidan och känner sig lämnad, kanske sviken. Betydde inte det vi delade någonting? Det är klart det gjorde. Men livet kan inte levas baklänges. Nostalgi kan inte vara den enda ingrediensen i en relation eller ett helt liv. Om livet ska levas framåt behöver vi också våga gå framåt, även om det i olika tider innebär att vi hamnar på olika spår. Goda relationer klarar av en sån separation. Sunda gemenskaper tål en sån spretighet. Men en gemenskap som bygger på att tillhörigheten är konform. Att du ska tänka och tro och leva likadant kommer inte att hålla för det. Det är dags att avrunda det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat så här långt. Hör gärna av dig så att jag får veta hur ämnet har landat hos dig. Och kom med input om någonting som du vill att jag ska utveckla mer. Eller på kanske förslag eller exempel av livsberättelser som är kopplade till det här ämnet. Av att dekonstruera som du önskar få ta del av. Det finns flera sätt som du kan vara med och stötta mitt arbete med den här podcasten eller övrig kontemplativ praktik. Du kan gilla mina inlägg och dela dem vidare. Du kan prenumerera på podden, betygsätta den i din poddapp och dela den vidare till andra. Du kan också anlita mig som föreläsare, samtalsledare, gå med i någon av mina samtalscirklar eller boka mig för enskilda samtal. Eller så kan du också bara swisha ett ekonomiskt bidrag som gör det möjligt för mig att lägga mer tid på den här verksamheten. Och då kan du i sådana fall swisha till 123-623-7275. Och vill du ha ett kvitto på att ditt bidrag blir bokfört på riktigt så kan du höra av dig till mig så ordnar jag det också. Stort tack för att du lyssnar och för att du hör av dig. Det betyder så mycket och jag vet att vi är många och det finns en styrka i den gemenskapen. Så tack och på återhörande. Thank you.